Rakt in i väggen är en stödplattform för dig med stress och utmattning. Eller till dig som är anhörig till någon med stressrelaterad ohälsa. I de här avsnitten som vi kallar för personliga delningspoddar kan du lyssna på människor med stressrelaterad ohälsa som delar sina personliga berättelser. Lite som sommar- och vinterprat i P1 i Sveriges Radio. Prenumerera, recensera och betygsätt oss gärna på vår hemsida, iTunes, Spotify eller i din poddapp så att andra vet att vi finns. Vi önskar dig en givande lyssning och tack för att du lyssnar.
För här är det han som har gjort fel. Vi har gjort ett avtal. Han har skrivit under. Säg att det var 5 punkter. 3,5 av de punkterna gick han emot. Det går ut över mig och ingen annan. Och inte en jävel bryr sig. Givetvis vill jag vara kvar. Så jag fick liksom backa. Jag fick backa. Jag blev alltså sparkad när jag låg ner. Hej och välkomna till min stund i Rakt in i väggen-podden. Jag heter Sofie och jag är 40 år och är mitt i en utmattningsresa, om man kan kalla det så. Jag har väl haft utmattning i 10-15 år. Det är lite svårt att säga att tidsbegrepp är inte min starka sida nu för tiden heller. Men jag ska försöka att vara sammanhängande. Jag har lite lätt för att sväva ut och prata om annat. Som också tillhör visserligen, men jag hoppas att jag kan hålla det hyfsat samlat här. Jag tror att allting började när jag var runt 16. Då hade jag levt med svåra menssmärtor. Alltså liggandes på golvet där och då när jag fick mens. Och lite blek och bara låg i flera dagar. Till att det började lägga sig och på något sätt övergå i svår magproblematik. Fick diagnos svår IBS och var väl sjukskriven någonstans mellan 20 till 24, alltså när jag var 20 till jag var runt 24 år och var mest fast i lägenheten. Jag kunde få så ont att jag tuppade av och jag kunde vara i behov av toalett väldigt omgående, så jag vågade mig liksom inte riktigt. Jag vågade mig ner till macken som låg utanför och handla basalmat, alltså bröd, mjölk och så vidare. Sen var jag ganska inlåst denna tiden. När jag väl träffade någon läkare så sa de ju, jag kommer aldrig glömma det, då hon sa till mig att ät fiber och lär dig leva med det. Det är någonting läkarna aldrig skulle säga idag. Hoppas jag verkligen inte i alla fall. För det är rena döden för någon med IBS-mage. Att trycka i sig en massa fiber. Det var väl inte så mycket just kunskap kring IBS då. Jag fick ta reda på det mesta själv genom att testa mat. Vad jag mådde dåligt av. Och det resulterade ju i stort sett allt. Så jag levde ju. Jag levde på lingongrova. Väldigt länge. Givetvis får man ingen energi eller direkt livslust av det. Gick upp i vikt. Umgicks inte med någon. När jag någonstans. När det började lätta. Så gick jag på KBT, kognitiv beteendeterapi, och träffade rätt där, för han jag träffade, han Man fick mig att inse att det är inte min mage som bestämmer över mig och mitt liv. Och jag började ta mig ur det där. Men det låg ju en depression i grunden och det går ju inte bara att skaka av sig. När man har blivit instängd i sin lägenhet så länge och inte kunnat umgås med vänner och ja, bio, fester, vad som helst. Så där någonstans skulle jag väl säga att min första touch av utmattning var. Det är min egen teori. Det kunde vara att jag gick in i svår utmattning också. Svår depression. Men någonstans några år efter det här i alla fall så. Jag fick jobb. Heltidsjobb. Det såg bra ut. Dock la den här chefen väldigt, väldigt mycket på mig. Och jag är ambitiös som jag är och vill visa mig duktig som vi, så många, vill göra. Vi som lider av utmattning, eller har velat göra, visa sig duktig. Jag hade nästan hela hans företag på axlarna. Och när jag kom till honom med någonting som kanske hade gått fel eller vad det nu var, så fnyste han bara och det är också något jag aldrig glömmer. Och så säger han, det där köper jag inte. Och jag vet, första gången så trodde jag att han skämtade med mig. För vi hade ändå haft en bra relation. Så jag skrattade lite och sa att jag säljer inget. Men så tog jag åter upp problemet då och han visade att han menade att han inte trodde på mig. Och det blev jättejobbigt att jobba kvar där. Och jag försökte få hjälp från alla håll. A-kassa och facket och allting. Och det enda de sa till mig var att vi kan inte hjälpa dig för du har ett heltidsjobb. Då får du säga upp dig. Gick till läkaren gråtandes och berättade och sa att jag vill att du sjukskriver mig för jag fixar inte det här. Och han säger till mig att nej, det tänker jag inte göra. För det är inte en sjukskrivning du behöver. Du behöver säga upp dig. Du ska inte vara kvar där. Och jag vet hur arg jag var på den här läkaren. Jag tyckte han var en sån jävla idiot. Men sen insåg jag att han hade ju rätt. Så jag sa upp mig och där sjönk jag ju ner hårt i depressionen. Och jag var ju så slut för jag hade haft så mycket på mina axlar under lång tid. Så det tog många år innan jag hämtade mig från det. Och riktigt hur, det så kan jag inte svara på heller. Jag fick sömntabletter, allt bara var en dimma väldigt lång tid. Med antidepressiva som lägger lock på dina känslor. Och sömntabletter som bara gör dig helt väck. Man sover ju inte, man blir bara klockad under ett antal timmar. Och sen så är du ju helt, jag studsade mellan väggarna hemma. Jag var helt groggy. Tills jag bara, sa väl till mig själv en dag att nu fan räcker det. Så jag slutade med sömntabletterna och började att få till rutiner. Jag gick ju hemma med depression och arbetslöshet och kände liksom, vem och vad fan spelar det för roll om jag sitter uppe och kollar på film sent på nätterna eller ligger och sover halva dagen. Men då kände jag att nu ska jag kunna få ett jobb, så behöver jag ju komma upp i tid. Jag behöver ha rutiner. Så jag började ta tag i det. Och ställde klocka och så vidare och gå upp en viss tid och gick och la mig en viss tid. Och fick ju ta lite, jag menar det kunde ju ha varit att jag skulle gå upp i 9. Och sen så nästa dag så kanske, eller nästa dag men efter en vecka eller två så kanske jag tog vid 8:30. Så jag successivt ökade tills jag kanske gick upp vid 6:30 varje dag. Och gick och la mig vid 10-11. Och då till slut så började jag få lite mer energi. Jag började må lite bättre. Och kom in i arbetslivet igen. Och någonstans på den vägen där så fick jag ett jobb som optikerassistent på en, vad säger man, glasögonbutik här i stan. Och trivdes så otroligt bra. Jag fick så bra kontakt med chef, de som redan jobbade där. Och jag hade sån fallenhet för det. Jag kände att jag var bra på det jag gjorde. Och jag älskar ju kundbemötande, kundservice. Har tidigare jobbat en del inom handelsbutik. Så just den biten tyckte jag väldigt mycket om och trivdes superbra. Sen blev jag gravid. Nu är vi inne i 2018 då. I slutet av 2018. Och i slutet av min graviditet så någonting, jag kan inte svara på det vad det var, men chefen ville ha bort mig. Och jag kan inte svara på det vad det var eftersom hon inte pratade med mig. Om det nu var någonting eller om det... Jag kan sitta och spekulera mycket som helst. Jag har ingen aning. Det jag vet är att hon tog in mig på kontoret en gång i veckan. En lång tid. För att där hon på papper då har skrivit vad jag behöver förbättra. Och hon sa ju saker som att jag inte rörde mig tillräckligt fort. Ska nämna att jag var gravid. Jag gick dock inte supersakta för det. Det är en liten butik. Behöver liksom inte springa runt i butiken. Så det var helt, jag förstår ingenting. Hon sa även till mig att jag skulle le mer. Vilket jag kände att gör jag det så kommer jag bli anmäld. För då kommer folk tro att det är något fel på mig. För att jag älskade genuint mitt jobb. Så jag kom alltid med ett leende till mitt jobb. Så jag hade så svårt att ta åt mig det här. Och även då när det var vissa, man började ju bli lite trött i kropp och huvudet under graviditeten. Så ibland kunde det vara någon sak som jag har kunnat väldigt länge, men jag tappade det liksom. Och så frågade jag till exempel, ja men var ligger dessa? Ja, det ska du veta, får jag till svar och så går hon därifrån. Och så var det varje gång när jag hade tappat något eller bara hade kunnat tänka några sekunder till. Men istället så bara frågar man ju, var ligger de eller vad är det jag ska göra nu här? Det ska du veta. Fick jag till svar. Så det blev det liksom ingen, och då blir det ju att, då fick jag på något sätt chansa. Eller ha, men jag lägger dem här så länge då, eller... Ja, det kunde bli lite fel ibland. Och då tog hon även upp detta då på våra veckliga möten. Att här har det blivit fel. Det får inte bli fel. Du måste bli bättre på det här. Och så vidare och så vidare. Och till slut så kände mig så liten. Jag kände mig så gravid. Och hormonerna skenade ju och jag bara, det här funkar inte. Jag grät varenda dag och hade sån klump i magen när jag skulle till jobbet. Jag trivdes inte längre. Jag fick dra in facket Och efter ett möte med chef och regionschef och fack så säger han till mig att de vill ha ut dig. Och jag bara, va? Jaha? Jag kommer inte ihåg exakta samtalet hur det gick, men det var när han sa det att han kunde inte svara på varför heller, om det var för att jag var gravid och skulle vara borta ett tag och de behövde ha in någon eller vad det kunde vara. Men han sa det att de vill ha ut dig. Så jag hade två alternativ. Säga upp mig själv, vilket sätter mig jättemycket i skiten, så det tänkte jag inte göra. Och de tänker ju inte säga upp mig eftersom de inte har en grund att gå på. De har ingenting. Ingen anledning. Så det blev ju helt enkelt att jag fick göra en deal med dem. Jag gick samma dag och fick vara hemma med en månadslön. Och sen strax efter där fick jag ju min grabb. Och det var ju smällen som behövdes för att komma bara rätt in i väggen. Rakt in i utmattningen med förlossning och allt vad som innebär att få ett barn. Sömnlösa nätter, sömnlösa dagar. Det var... Förlåt. Det är lite känsligt. De första 8 månaderna ungefär på min lille grabbs liv, det här bebisgoset, det kommer jag inte ihåg. Det var mest en dimma. Och jag vet att jag och min sambo har pratat mycket ett tag efter när man har kommit ur den här dimman och så såklart. Men om att vi hade gärna velat ha fler barn. Men han sa det att han vill inte för att han orkar inte se mig. Sån igen. Han fick ju ta väldigt mycket. Och jag fick också ta väldigt mycket såklart. Det var jag som var hemma. Med den här lilla knytet. Och nu idag då, 4 år senare, så är jag fortfarande inne i den här karusellen. Med utmattning och så vidare. Och vi har ju pratat om det omgångar. Och vi har kommit överens om att det inte blir fler barn. Delvis för att ingen av oss blir ju yngre. Jag fyller ju 41 snart. Och det finns ju alltid risker. Såklart. Och inte bara risker för barnet. Alltså jag tänker ju på min kropp som är helt... alla mina muskler och allting har ju liksom runnit av. Jag är ju i stort sett bara ben och hållningsmuskler idag. Så en graviditet hade ju nog slagit ganska hårt på min kropp. Plus att då hade vi återigen kommit in i lite sömnlösa nätter och så vidare. Och jag blir så otroligt påverkad. Det blev jag innan också. Inte lika mycket, men jag blev påverkad av det. Räckte med en störning under en natt. Och nu säger inte jag att det här är ovanligt och att det bara gäller sådana med utmattning. Det är klart att folk blir tröttare när de nattsömnen blir störd. Men jag vet inte vad det kan vara. Men säg att det händer något utanför huset och du vaknar till. Och är lite såhär, ha nej, och så hör du, okej, det var bara några som hämtade upp några och hög musik i bilen eller något. Och så somnade du om. Och dagen efter kanske inte påverkar supermycket. Men så samma, det kan vi säga att en helg, detta var fredagen, och på lördagen så blir det lite samma, det är mycket som kör utanför, det är mycket ljud, lite störd sömn. Två nätter med störd sömn, alltså det räcker med en gång, så är jag växen. Så pass att hade jag haft ett arbete så hade jag fått sjukskriva mig måndag och säkert tisdag också innan jag hade varit på benen. För jag blir, hjärnan stänger av. I alla fall så, jag har ju tagit sorgen för det här med att inte kunna skaffa något syskon då till min lille fis. Och jag har dagar som faktiskt är så pass bra som jag känner att jo, nu kör vi. Men de dagarna är ju så sällan så att verkligheten kommer ju kapp ganska fort. Det går inte. Visst, jag får upp hoppet ibland de här dagarna. När det kommer bra dagar. Men, nej. Det är ett nej på den. För att gå tillbaka lite i tiden. Så missade jag ju även att säga att. Någonstans innan den här första. Vad jag tror var. Min första krasch. Så fick jag ju även beskedet blodcancer. Och det låter ju jävligt hårt. Det tyckte även jag då. För att jag fick inte så mycket mer information. Utan hon sa detta. Och så fick jag en broschyr. Och sen fick jag gå därifrån. Läkaren då. Efter blodprover och benmärgsprover. Men vilket jag sen... Det var i vevan när jag flyttade från Ljungby till Växjö. Och då fick jag ju andra läkare på Växjö lasarett. Och han berättade ju lite mer för mig hur det funkade med den här blodsjukdomen. Och att jag inte behövde säga blodcancer. Utan jag kan säga blodsjukdom. För att cancer i folks öron är ju okej. Hej då, bye bye. Hur lång tid har du kvar? Men den här blodsjukdomen kan man leva ett fullgott liv med. Det handlar mest är väl lite, det är lite extra blödningsrisk och så eftersom jag äter blodförtunnande. I alla fall, hela den biten att få detta och lära sig leva med att man har någon konstig sjukdom som man inte kan läka ut, det går liksom inte att få bort den. Och det var ganska tung medicinering med lite sprutor och sådär. Jag mådde jättedåligt av dem. Ja, så de hjälpte väl till där vid första kraschen eller ja, om det nu var då djup depression. Ska man sen prata om vad jag har fått för eventuellt stöd i det här så kan jag inte säga att jag har fått eller har så himla mycket stöd. Det var vänner som tog avstånd och sa upp vänskapen när jag då har fått den här då, blodcancerdiagnosen. Och behövde prata så var det många som tog avstånd och sökte vänskapen. Och jag vet en kille jag var väldigt nära vän med, Joel, han sa till mig att han inte ville vara min vän längre för att han orkade inte. Han orkade inte höra mitt, ja, vad man nu ska kalla det, gnäll. Men över min ovisshet och min oro över framtiden efter den här diagnosen. Så han sa upp vänskapen där och då på en bänk vid en cykelväg i Ljungby. Och det var väldigt tufft. Och min familj, de de har ju inte, alltså... Jag kan ju bara utgå efter min familj. Men det är inte så att någon... De har inte stöttat mig i att fråga hur det går, hur det är, vad som händer. Vad gör läkarna, vad säger forskningen och så vidare och så vidare. Utan de har fått reda på det och vi har pratat om det. Det är ju mer jag som uppdaterar dem. När jag fick diagnosen uppdaterade jag dem. När jag fick ny läkare som sa att säg inte cancer, säg blodsjukdom. Uppdaterade dem att vi kan släppa den här stenen. Det är ingen fara. Uppdaterat dem även att jag mår inte lika dåligt av sprutorna längre. Kroppen har på något sätt vant sig. I början får man ju gärna blåmärken bara du tittar på en bordskant eller ett soffben eller någonting. Vilket kroppen nu på något sätt har vant sig också. Så att jag har egentligen... man har ju en kronisk trötthet för att det är någonting med blodet. Det står ju inte rätt till. Men i övrigt förutom det så kan jag inte säga att jag mår så dåligt av den sjukdomen. Det är klart att det är jobbigt när man ska behöva gå och komma ihåg tabletter och spruta och så vidare. Men man får ju ta det för vad det är. Det är liksom, det blir ingen dödsdom. Och om man säger stöd från vård och rehabilitering och så i detta så allt när det gäller IBS, depression, blodsjukdom, utmattning. Så skulle jag inte säga att det är så mycket. Jag tror att jag hade kunnat komma fortare tillbaka till arbetslivet och få ett bättre liv om det hade varit bättre rehabilitering från vård och kommun och så vidare. Jag vet att det finns uppåt landet, finns det sån här rehab som riktas in för just utmattade. Men det finns inte här nere, tråkigt nog. Och under alla mina år så kan jag inte säga att jag har fått så himla bra hjälp från vården överlag. Jag vet att jag fick från min läkare ett tag att han i stort sett gav mig diagnos, och nu minns jag inte vad det heter, men det var så här hälso att man tror att man är sjuk hela tiden. Men det var ju att jag försökte hitta saker som gör att jag mår bättre. Så därför, när det var saker som jag inte kunde lista ut, så försökte jag ju få hjälp från vården. Jag försökte ju träffa någon människa som sa att okej, du känner så här, eller du får de här besvären. Har du testat det här? Eller det här? Det kan faktiskt göra det bättre. Eller har du gjort så här? Men nej, det blev inte mycket hjälp där. Och jag tror faktiskt inte att jag de senaste 10 åren har fått igenom en sjukskrivning. Försäkringskassan har sagt nej om och om igen. Och mina läkare, de har skrivit läkarintyg på läkarintyg på läkarintyg. Tills de inte ens vet hur de ska göra mer. Allt för att det ska stå rätt till Försäkringskassan för att få en sjukskrivning. Senast i kampen jag hade nu så sa läkaren att han förstår inte varför de inte godkänner det. Han sa det att jag har patienter som är friskare, mycket friskare än vad du är. Som inte har haft några problem med att få sjukskrivning. Och detta gör ju självklart att jag har hamnat back med ekonomin jäkligt långt tillbaka. Och jag hade ju behövt att jobba 100% väldigt länge för att överhuvudtaget komma ikapp lite. Och i dags... Nej, jag ska inte säga dagsläget för att ljuga. Jag kommer aldrig mer att kunna jobba 100%. Och det är väldigt tufft att känna att man går back varje månad. Fortfarande. Jag är 40 år. Och fortfarande gör det. Och i och med att jag har en sambo som har, ja, givetvis har en högre inkomst än vad jag har, men vi är inte gifta eller så. Men ändå, så han har ju en hyfsad inkomst och då anser alla att jag inte har rätt till ekonomisk hjälp. Vilket jag tycker är jättekonstigt. Nu bara hittar jag på, men säg att jag då får 10 000 i månaden och han får 20. Och då ska han ge mig lite av sina pengar för att vi ska ha det jämnt. Det är så lustigt. I alla fall så ligger jag väldigt mycket back med ekonomin. Och det blir ju så. Även om man hade varit sig sjukskriven, så det är ju inga stora summor man får. I dagsläget, för att nu gå över till, till idag. Nu har det varit väldigt mycket negativt. Jag har ju inte pratat om min senaste krasch. Det är också negativt visserligen. Men jag började efter förlossning och allting. När jag började pigna till och ville ut i arbetslivet igen, så fick jag arbetsträna på en matbutik här i den lilla byn där jag bor i Rottne. Och jag körde ju på för hårt. Jag hade varit borta från arbetslivet och jag saknade det. Och det här dagliga, att få vara vuxen, att få vara någon annan än mamma, att få vara Sofie, gjorde ju att jag körde på lite för hårt. Men kroppen sa till väldigt fort, så att jag började att lyssna på den. För jag blir väldigt ofta yr och väldigt vinglig. Och då backade jag och kände att okej, nu sa kroppen till mig någonting här. Och det blev ju så att man skriver ju ett avtal. Arbetsförmedlingen ihop med mig skriver ju ett avtal vad jag känner att mina, om man nu ska kalla det för krav, är för att det ska bli så bra som möjligt. Vilket var då att ett visst antal timmar per dag, någon ledig dag i veckan och inte kvällstid och givetvis inte för tidigt heller. För att ja, kvällar och morgnar är fortfarande lite av min värsta tid på utmattningen. Ja, så inga kvälls- eller tidiga morgonpass. Och det var ju också på grund av att jag har en grabb som går på förskolan och jag ska hinna upp med honom, fixa honom, fixa mig själv till förskola och så vidare. Och chefen skriver på detta. Det var inga problem. Han sa det att klart vi ska göra allt för att hjälpa dig tillbaka. Kändes jättebra. Dock när jag fick mitt schema, så har han lagt in kvällar. Och då säger jag det att, men du har ju lagt in kvällar här. Ja, vadå? Ja, men på mitt avtal så står det ju klart och tydligt att jag inte ska ha kvällar. Ja, men det är lika många timmar som om du hade jobbat på dagen. Vad spelar det för roll? Ja, det spelar ju... Ja, alltså... Det blev så mycket tjafs. Och jag ringer alltså till både Arbetsförmedlingen och facket. Arbetsförmedlingen säger att jag ska sitta lugnt i båten. Och facket säger att jag inte ska börja med att bråka med chefen. För då kommer jag inte få vara kvar. Och de sa det att vi kan hjälpa dig. Men du måste ju välja nu då. Ta upp den här fighten mot din arbetsgivare. Och... eventuellt få rätt. Men du kommer ju inte få vara kvar där. Eller så följer du med strömmen. Och får vara kvar där. Och jag kände mig så jävla utelämnad. För här är det han som har gjort fel. Vi har gjort ett avtal. Han har skrivit under. Säg att det var 5 punkter. 3,5 av de punkterna gick han emot. Det går ut över mig och ingen annan. Och inte en jävel bryr sig. Givetvis vill jag vara kvar. Så jag fick liksom backa. Jag fick backa. Jag blev alltså sparkad när jag låg ner. Och jag fortsatte ju där. Och nu olyckligtvis förra året så började det brinna i butiken. Och det blev helt... Man fick blåsa ut alltihop och göra om. Men då såg ju de sin chans att göra sig av med mig. För att jag var precis någon månad ifrån att få en anställning. En riktig anställning. Men det var väl tur i oturen skulle jag säga. För att jag... Möjligt att jag hade tagit anställningen bara för att få ha ett arbete tills jag hittade något annat. Men jag hade ju mått skit av det. Men i alla fall, det var mycket därefter som hände. Det var, jag fick höra från andra kollegor. En hel del skitsnack. Och jag upptäckte att jag hade fått fel lön. Jag hade fått för lite lön. Det var riktigt jobbigt att behöva ringa och snacka om detta. Och han hade även skrivit fel datum på när han ringde för att säga att jag inte fick komma tillbaka. Vilket gjorde att han tjänade på det, men inte jag. Så den fighten fick jag också ta. Och fick rätt. Månader efter detta. Gått hemma. Jag vet inte vad det är. Jag mår bara inte bra av att gå hemma. Jag älskar att jobba. Och givetvis så kan det vara skönt inom kaninöron att ha en liten paus emellan varje arbetsgivare. Men när det blir månader så är det inte roligt. Till hösten där sen så fick jag ett ställe vid Arbetsförmedlingen där jag då kunde vara och helt kravlöst efter mina, vad jag bestämmer, tider och allting. Och det var ett ganska kaosigt ställe, men någonstans så kände jag att han, chefen som jag hade där då, hade väldiga visioner. Och jag kände att det här kan bli hur bra som helst. Och om jag är här och styr upp det här stället, så kommer det bli han och jag som styr det här. Jag kommer få en jättebra position inom det här företaget. Och göra saker jag trivs med och som jag kan. Ja, det kändes jättebra. Jag var där i... Ja, hur länge var jag där? Jag var där ett halvår i alla fall. Säg ett halvår. Första månaden när jag styrde upp det så bra. Han tog in fler. Jag var ju via Arbetsförmedlingen. Han tog in 2 till via Arbetsförmedlingen och en timanställd. Och det funkade ganska bra. Tills då jag fick ta på mig mer än vad jag skulle. En av de anställda han hade via Arbetsförmedlingen, hade inte körkort eller bil. Så skulle han ha henne där, så fick han köra och hämta henne och lämna henne när hon skulle hem. Och hon hade någon liten diagnos som gjorde att, ja men slutar jag vid klockan 1 så slutar jag vid klockan 1. Och då vill jag hem då, jag vill inte hem vid 1:30 eller 2. För då får hon lite olustkänslor om hon, ja. Så han kunde ringa mig på morgonen när jag var på väg till jobbet att säga att kan du hämta henne? För att han var iväg i en helt annan stad i något arbete. Ja, visst. Och sen även då kunde jag få höra av mig på eftermiddagen att nu åker jag hem om en timme och hon ska också hem om en timme. Nej, men han var ju i en annan stad, så att det var bra ifall jag kunde köra hem henne. Och ibland när han var på kontoret så kunde han även vid 11-snåret säga att han skulle iväg en snabbis. Han är tillbaka om en halvtimme. Och klockan kunde då bli 12:30, 1. Vi hade inte hört någonting och vi hade inte fått tag på honom. Och hon började få panik. Hur ska jag komma hem? Och jag sa till henne det att när jag är här så kommer du alltid hem. Det behöver du inte oroa dig för. Men då blev det ett utlägg där för mina körningar. Och det blev, jag kom hem senare. Och så vidare och så vidare. Och hon, den här som var timanställd, berättade att hon får inte lön. Det blev lite sådär, det började bli kaosartat. Det var väldigt mycket som man skulle ta via honom. Som man var tvungen att ta via honom för att komma vidare i arbetet. Men när han inte hör av sig, eller att man får tag på honom, så står man handfallen och får rulla tummarna. Vilket man kunde få göra i timmar. Och det här tog hårt på mig. Och till slut blev det ju också att de här tre som jobbade med mig gick ju till mig för att kolla vad de skulle göra. Jag fick delegera ut arbeten till dem för att de fick inte tag på honom och chefen. Så jag blev alltså lite minichef. Jag var även en hygientekniker då det inte fanns någon som städade i kök och toalett och så vidare. Och ville jag kunna gå på toaletten och använda grejerna i köket? Ja, det blev jag som fick städa. Så det blev väldigt, väldigt mycket på min rygg. Och till slut så kände jag att jag pallar inte. Jag får inte tag på honom, han hör inte av sig. Och han kommer med ursäkter hela tiden. Så jag meddelade mina kollegor att jag på måndag så sticker jag. Det funkar inte det här liksom. Och då var det en som sa att sticker du så sticker jag. Jag tänker inte vara här utan dig. Och det slutade med att alla stack därifrån. För att jag gick. Så att det bevisar ju också att att jag höll upp stället åt honom. Och jag trodde inte det. Men när jag hade varit hemma kanske en vecka efter detta, då small det. Det var min senaste krasch. Så det är den jag försöker att återhämta mig ifrån. Nu. Och jag har ju givetvis gjort det jag har orkat. Jag har försökt att läsa böcker om återhämtning och så vidare. Jag kan läsa lite innan hjärnan stänger av, men det är mycket som inte, jag kopplar liksom inte. Jag kan läsa men jag ser inte vad det står. Eller jag förstår inte vad det står. Har även tror jag att jag har kommit på att finns någonting som heter högkänslig. Det är inte en diagnos utan det är mer en ett personlighetsdrag, HSP, att jag har detta också. Och det kan vara någonting som jag har inte kommit så långt att jag vet om en utmattning kan dra igång detta eller öka på det. Man kanske har haft lite drag av det innan. Men det kan finnas en koppling där med HSP och utmattning. Och i mitt fall så stämmer det väldigt bra när det gäller ljud, ljus och luktkänslig. Skarpa ljud, monotoma ljud. Ja. Känner man att man som jag blir väldigt, jag kan bli väldigt irriterad om vi säger två pratar samtidigt med mig. Nu säger inte jag att detta är ovanligt och att det helt plötsligt ska vara ett personlighetsdrag, för det kan man vem som helst bli irriterad på, men det är svårt att förklara exakt. Jag kan ju sitta och prata med två eller tre stycken och så kanske den ena avbryter mig och börjar prata med den andra medan den tredje också lägger sig i, och samtidigt försöker jag få en syl i vädret. Och det är kan vara ett helt vanligt samtal mellan fyra kompisar. Och det känns som ett vanligt samtal. Och jag kan sitta och flina lite för att vi avbryter varandra och pratar mun på varandra. Men sen händer någonting. Och jag flippar. Alltså det händer så fort. Jag hinner inte sitta och tänka att jag börjar bli irriterad. Utan det bara flipp. Och så bara skriker jag rätt ut liksom. Håll käft. Eller vad det nu kan vara. Ja, det var ett litet exempel. Men ja, det vill jag ha lite som ett tips till er utmattade. Att orkar ni? Kolla. Googla lite på HSP. Det finns grupper på Facebook. Det finns även jättebra utmattningsgrupper på Facebook om ni inte har hittat det. Som är väldigt stort stöd och man kan ställa frågor och man kan bara få kräka ur sig sin dag. Om man har haft en skitdag, du kan bara skriva av dig. Du får så mycket kärlek. Givetvis har jag stöttning, men absolut inte till den grad jag önskar när det gäller min familj och min sambo och mina vänner. Jag har inte en vän som kollar hur jag mår, hur det går, alltså helheten. Jag har absolut att någon vän som kan höra av sig och kolla läget med hur går det med praktiken. Har du kommit vidare? Ska du byta praktikplats? Och så vidare. Men jag har ingen som kollar liksom hur allting går. Och det är lite jobbigt såklart. Att inte få det. Den stöttningen som man känner att man behöver. Jag får väldigt mycket från gruppen. Men det är ju fortfarande ändå ytligt. Det är ju ingen vän eller familj som man har där. Men som jag nämnde så är ju jag då på praktik i dagsläget. Och jag mår bättre, gör jag. Men det är långt ifrån bra. Sen är ju också allt relativt med vad det är bra. Och jag menar inte att jag är 100% frisk när jag är bra och tillbaka till mitt gamla jag, för dit kommer jag ju inte. Och dit försöker jag inte att nå heller. Jag försöker bli en hyfsat fungerande människa som faktiskt känner igen sig själv när hon tittar sig i spegeln. Eller när hon pratar med sina vänner eller kollegor. Att faktiskt kunna komma på någon rolig, retfull replik kanske till en kollega som kommer tillbaka från tandläkaren eller vad det kan vara. För i dagsläget är min hjärna ganska slö. Så det kan ta dagar innan jag kommer på liksom, oh, det där skulle jag ha sagt. Men nu börjar det bli jobbigt för min hjärna att tänka här, som ni kanske hör. Det blir väldigt mycket pauser. Så nej, men jag ska försöka att runda av lite. Jag är på praktik nu via Arbetsförmedlingen. Jag vet inte hur det är, om det är från kommun till kommun, region till region, när det gäller det här med vilken slags hjälp man kan få från Arbetsförmedlingen. Men det jag har nu, det är väldigt bra. Jag har något som heter SIUS. S-I-U-S. På Arbetsförmedlingen. Utöver handläggare och sådär. Han är mitt stöd och hjälper mig. Han har ju kontakter med företag. Han vet kan ta in praktikanter. Som kan ta in en människa som de inte kan lägga krav på. Eller så. Jag har alltså gjort mitt egna schema. Jag får välja givetvis. De kan ju inte säga till mig en morgon att när jag kommer till dit och att ja, men kan du ta städet? Nej, inte, helst inte idag. Säger jag då om jag inte orkar. Jag kan även gå tidigare. Utan några som helst problem eller miner eller blickar. Om jag känner att jag har en dålig dag eller någonting. Och jag har ju då även lagt in vilodagar. Så 3 dagar i veckan, 4 timmar ungefär per dag. De andra dagarna handlar om återhämtning. Och det ska jag villigt erkänna att i början, när jag la in de här vilodagarna. Och jag, det var när jag började känna mig lite piggare. Jag vilade väl inte. Jag gjorde allting jag bara kunde komma på. Plocka undan efter sonen. Fixa i ordning i köket, disk och så vidare. Sätta igång tvätt. Fixade tvätt. Allt. Vet jag, köttade bara på. Kanske att jag satt lite då när jag käkade lunch eller någonting. Så det blev ju till att backa några steg. Så efter det, när jag insett att bara för att jag mår bra en dag så betyder inte det att jag är bra nu. Så har jag backat väldigt mycket. Jag kör mycket vila. Vare sig jag vill eller inte. Jag kan vara piggare en dag och känna att jag inte behöver vila. Jag går och vilar ändå. Även om jag inte somnar en stund. Så ligger jag och blundar och andas. Och det är jätteviktigt. Det är ju andningen. Superviktigt. Jag trodde inte att det kunde hjälpa så mycket faktiskt. Alltså andas, hallå. Men det gör det. Meditation, alltså det här. Jag ligger och lyssnar på någon som säger till en hur man ska andas. Det gör så gott för kroppen. Inte i början. För du är sönderstressad. Kroppen är sönderstressad. Utan när du har lärt kroppen. För i början ligger man ju bara. Ha, andas in. Okej, andas ut. Men när man tar till sig det här. Och verkligen tar sin tid. Och går och lägger sig. Eller sitter upp. Vad man nu orkar med. Gör de här andningsövningarna. Gud vad jag har lugnat ner min kropp. Jag kan med gott samvete totalt skita i disken. När jag kommer hem eller när jag har mina lediga dagar. Jag har inga problem. Alla de här måstena. Det är. Jag har insett. Jag har sagt till mig själv. Vad prioriterar du? Vill du ha energi kvar tills du hämtar din son och kunna umgås med honom på bästa sätt? Eller är det viktigare att du har ett snyggt hem? Hoppas att alla tänker rätt här. För ditt hem, det är saker, det är objekt. Givetvis vill man ha ett hyfsat rent hem, men lite skit i hörnen och här och där. Herregud. Det är ingen som dör av det. Och är det det? Ja, då kanske ni skulle ta tag och städa. Men lägg det åt sidan. Vad vill du kunna tänka tillbaka på? Vill du tänka att, åh gud, jag hade ett så snyggt hem med rätt färger och. Och det var rent och jag hade hemstäd och hit och dit. Eller vill du kunna tänka tillbaka på alla fina minnen du har haft med familj eller vänner eller vad det nu kan vara? Ja, nu pratar jag ju om mig själv för att det är så här jag har tänkt. Så nu har jag valt att ta minnen före allt. Så har jag en lite dålig dag när jag är på praktiken och känner att okej, jag har 2 timmar kvar. Jag kan absolut stå ut de här 2 timmarna, men sen kommer jag vara dödstrött resten av dagen. Och då kommer jag troligtvis att bli snäsig mot min son. Han är väldigt vild, min lille grabb. Och vill väldigt mycket och vill väldigt gärna leka med mamma. Och att jag är med hela tiden. Så, nej. Då åker jag hem. För jag är där för att återhämta mig. Jag ska tillbaka till arbetslivet. Men det är ingen som tackar mig att jag står ut i 2 timmar till. Och att mitt liv blir ett helvete sen. Och att jag kanske måste vara hemma dagen efter. På grund av det. Utan, då åker jag hem lite tidigare. Jag vilar. Jag andas. Kan hämta min son med ett leende på läpparna och ha en jättebra eftermiddag och kväll med honom. Och jag kan säga välkommen till sambon när han kommer hem och vara glad och lugn och trevlig mot honom också. Så att det är väldigt mycket, det pratas väldigt mycket i de grupperna jag är med i när det gäller utmattning. Men hur lär man sig att varva ner och hur accepterar man det här? Och jag tror inte att man kan fråga andra om hjälp, men man kan ju såklart få reda på deras verktyg. Men jag skulle ju ändå tycka att sätt dig ner, fundera på vad som är viktigt. Är du utmattad? Nej, du kommer inte kunna komma tillbaka till den du var. Bli inte ledsen eller arg eller besviken på detta. För den du var tydligen inte bra. Eftersom du har kommit hit där du är. Du sitter i din utmattning. Tänk vilken bra människa som kommer ut på andra sidan sen. Och tiden det tar är jätteolika. Det är jätteolika. Jag har ingen aning om så som jag mår idag. Om det här är mitt. Att det är så här. Jag kommer inte längre. Eller kommer jag få fler småkrascher sen för att jag tar på mig för mycket? Kommer jag må bättre? Om ett tag? Om en månad? Om ett halvår? Om ett år? 2 år? Man måste ta vara på dagen du har på bästa sätt. För även om du bortser från sjukdom och allting. Man har ingen aning om vad livet har att ge. Du har ingen aning. Så det tipset jag har är ju att ta vara på. Jag menar inte att man ska köra en YOLO varje dag. Och ja, men jag har alltid velat ha den där klänningen för 6000. Så nu köper jag den. Utan det handlar om. Det är ju inte objektiva saker. Det är ju. Det handlar om dig. Dig och din kropp och ditt mående. Säg nej till saker. Jag har sagt nej till jättemånga kalas. Lillgrabben har ju en hel del kusiner. Och det blir en hel del kalas. Men jag orkar inte. Och jag har fått väldigt mycket sura miner för detta. Men det struntar jag i, för det är mitt liv, det är mitt mående det handlar om. Och jag hade visst kunnat åka dit och stå ut. Men det är jag som får må skit sen. Ingen annan. Och det vill inte jag. Jag tycker om mig själv. Jag älskar mig själv. Så därför vill jag ta hand om mig själv på bästa sätt. Och jag vill tillbaka dit där jag kan promenera utan att bli liggandes en hel dag sen. Så sitter du där att du funderar eller du är ledsen över att du har hamnat där du är och jag var ute och jag gick bara en halvtimme och jag var helt slut sen och jag var slut dagen efter och ska jag någonsin kunna jobba mina 100% igen och sluta lugna ner dig. Alltså sitta och bara trycka in hur du vill att framtiden ska bli. Nej. Lugn och fin. Sitt lugnt i båten. Eller vad säger man? Nej, men jag tror jag ska avrunda här. Jag kan sitta och blarra hur länge som helst. Men det är inte säkert att det är någon som vill lyssna på det. Men jag hoppas att du har fått höra någonting som du kan ta till dig. Och jag hoppas att du hittar dina verktyg för att må bättre. Men vila och återhämtning, det är A och O, skulle jag säga. Och jag tror att väldigt många håller med mig när det gäller återhämtning för att komma eventuellt ur en utmattning. För att må bättre. Det var någon, jag måste bara flika in med att det var någon i utmattningsgruppen häromdagen som sa att deras läkare hade sagt till henne att ska hon någonsin komma ut ur den här tröttheten som utmattning är bland annat. Så ska hon ut, jag vet inte om det var 2-3 dagar i veckan. Hon skulle gå ut och ta promenader. Och öka på dem efterhand. Och hon gjorde det. Och hon kraschade så in i bomben. Ja, träning och små promenader. Nu, bort med träning. Små promenader. Tycker man att det är väl bra i alla lägen. Vad du än har så ska du röra på dig. Motion. Ja, men utmattning som faktiskt är en hjärnskada är ingenting du blir frisk ifrån utan du får lära dig leva med det. Gud, nu låter jag som mina läkare. Men det betyder inte att du orkar ta de där promenaderna. Jag har efter 4 år bara precis börjat och smågå lite promenader. Kanske att jag går en 20 minuter. Jag har gjort det nu 2 gånger på kanske en månad. Det är vad jag klarar av. Innan dess så kunde jag inte gå alltså 10 minuter. För det sög för mycket energi. De säger ju att träning och motion ger energi. Men det gör inte alltid det. Inte när det gäller utmattning. Jag kan inte svara för alla andra sjukdomar och grejer som finns, men inte när det gäller utmattning. Så gör det inte det. Det kan ta mer energi från dig. Så känn efter. Lär dig känna din egen kropp. Lyssna inte på någon annan. Du kan absolut lyssna på andra som har utmattning. Och ta tips och råd för hur de har kommit vidare. Men det är inget facit. Och du ska definitivt inte lyssna på dem som säger att jo och då. Man får energi av att träna. Ta det försiktigt i början bara. Bara ut och vandra lite. Känn efter. Det är din kropp. Lyssna på den. Det är jätteviktigt. Jag tackar så otroligt mycket om du har orkat att lyssna på mig hela denna tiden. Och hoppas att du får med dig någonting. Så tackar jag så jättemycket för mig.
Vill du också medverka i Rakt in i väggens podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinivaggen.com/medverkan. Om du vill tipsa oss om en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör, kan du alltid mejla oss på podcast@raktinivaggen.com för att få svar. Tack för att du lyssnar.